2012-08-18. Helt seriöst. Någon måste avgå. Sälj hela truppen. 2012-03-24. Någon måste avgå efter den här matchen. Helst hela laget. Hashtag LFC. Hashtag skärs elden. 2018-01-22. Firmino är slut utan Coutinho. Skappa hela gänget. Börja om på noll. 2018-01-22. Joke club. Joke team. Joke manager.
Kickenverse tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Friström. Och med mig i studion, Petter Landén, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Och via länk, Therese Strömberg.
Jo, vars.
Ja, och sen så har vi, han är med ibland och vi blir lika glada varje gång, Noah Bachner.
Tack för att ni blir glada.
Jag måste säga, jo, vars. Är det liksom något sånt här SVT du lagt till dig med för att liksom appellera till den lite äldre demografin du nu ska tilltala?
Jag vet inte vem jag är längre, så jag vet inte vad jag håller på med.
Vad har vi för demografi egentligen?
Intelligenta, fotbollsintresserade, kunniga.
Med god ekonomi som kan investera mycket för att få bra sponsorer, menar du?
Är det inte 11 personer på Twitter? Alltså är det inte det som är demografin? Alltså det är rätt lätt att göra en överblick på dem. 11.
All vår räckvidd bygger på människor som inte har avstängt sina prenumerationer. Så kan det vara. Men vi älskar våra fans och våra lyssnare. Ni är fantastiska. Men vi ska först och främst gratulera Liverpool. Vi kommer att prata mer om dem i kommande avsnitt, men vi ska gratulera dem. Men jag vill bara säga så här, senast de vann en ligatitel, det var bara dagar efter att Öst- och Västtyskland kommit överens om att förena sina ekonomier och börja dela valuta. Det var nästan samma dag som Hubble-teleskopet, den gamla trotjänaren, skickades upp på plats i omloppsbanan runt jorden. Och kommer ni ihåg det här lilla gulliga barnet, Love Actually? Thomas Brody Sangster som han heter, han som spelar trummor. Det är första gången i hans liv som Liverpool vinner engelska högsta ligan. Han är född den 16 maj 1990, det är drygt 2 veckor efter den 28 april 1990. Det var då Liverpool senast säkrade en titel i engelska toppligan. Alltid något. Vi ska inte uppehålla oss så länge vid Liverpool just idag, så är det redan sagt. Men spontana kommentarer på det här. Vad säger ni?
Att det har tagit så här lång tid för en klubb som Liverpool att vinna en Premier League-titel är ju faktiskt ganska dåligt.
Och att det är skönt att de äntligen nu bara säkrade den här säsongen. Man har gått runt och väntat på det så otroligt länge att det kändes som att det var bara skönt att det bara är klart nu.
Och att man aldrig hade fått höra slutet på allt grin om det hade blivit så att säsongen slopades. Så att, jag är också glad för det.
En void hade varit det absolut värsta som kunde hända.
Ja, alltså med tanke på Liverpools förmåga, alltså kollektiva förmåga att insistera på sin egna trauman och sin egen skörhet i olika avseenden. Det här är inte en referens till Hillsborough-katastrofen. Men med många andra avseenden, alltså att det alltid är lite extra synd om Liverpool, så hade det här varit helt fruktansvärt.
Ja, agreed.
Ja, vi säger grattis och också sagt, vi kommer att prata mer om den när Pontus är med, så får väl han... Vi är ju glada för Pontus Weinemus skull, eller?
Nej.
Det är vi väl? Ja, det måste man ju vara. Nej, Therese är inte glad för Pontus skull. Jag är lite glad för Pontus skull.
Jo, men det kan man väl kosta på sig att vara en sån här dag, tycker jag. Det var, ja. Men Pontus och jag gjorde ju upp om det här en gång i det här programmet. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men vilka av er som var med då. Men vi hade ju en diskussion när Pontus... Det var när Brendan Rodgers hade lämnat precis. Och Pontus menade på att Rodgers i samband med Liverpools 6-1-förlust, var det mot Stoke?
Ja, mot Stoke, ja.
Den här våren när Steven Gerrard hade en 6-7 månader lång avskedsturné runt England och det var tänkt att alla motståndarfans skulle applådera honom på var han kom någonstans och hur många mål han än gjorde. Så men då var Pontus i alla fall, han var så äcklad av Rodgers och sa att Rodgers hade förstört Liverpools arv. Alltså han hade förstört Liverpools klubbidentitet, därför att Liverpool var inte en klubb som förlorade matcher med 6-1. Och då var det den här då, det var väl det jag appellerade till precis här, den här mytbildningen om att Liverpool är lite finare och mer värdigt än alla andra klubbar. Och du hör väldigt få andra supporterskaror prata om sin klubb på det här sättet. Att
ja, men det finns ju någonting etablerat i Liverpool supporterkretsar som, alltså, the Liverpool way.
Ja.
Som är så här, det är otroligt svårt definierat vad det är, och det är väl så här godtyckligt när någonting är the Liverpool way.
Precis. Och vi blev förbannad på dem då, i alla fall då, för att sådär att, ja, men Rodgers hade förstört Liverpools arv och identitet genom att förlora den här matchen med 6-1. Han, liksom, det var en spricka nu i fasaden, och då var det liksom väldigt enkelt att bara, ja, så Sir Alex förstörde Manchester Uniteds arv när de förlorade med 6-1 hemma mot Manchester City, eller var liksom,
ja,
det, bara,
ja,
det finns bara en det. Det finns bara en klubb som det inte är värdigt nog att förlora matchen med 6-1, och det är Liverpool. Och det där driver den ju till vansinne. Jag tror de flesta som har umgås med Liverpool-supportrar ser den där tendensen sippra ut ibland. Men med det sagt så Pontus var stor nog då i det ögonblicket, tycker jag, och acceptera att det där var ett skev tankegång. Så att jag har väl lite nyfunnen respekt för honom som Liverpool-supporter från det ögonblicket.
Jag ska också säga så att Pontus Venimo måste vara poddens mest utskällde medlem genom alla tider. Och det, alltså, jag har ändå respekt för honom att han tar det varje gång.
Ja, det är väl inte för inte, eller som han är.
Nej, 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 nej. Men jag tänkte att vi behövde inte lyfta fram just det.
Det är faktiskt ungefär det här vi kommer att ägna stora delar av avsnittet om. Hur förträffliga Liverpool-fans känner sig och hur rättfärdiga de känner sig. För att det man pratar om nu är att 30 years of hurt äntligen är över för Liverpool. 30 svåra år i dödsskuggans dal. Enligt bibliska mått är det inte så farligt. Moses vandrar väl i öknen i 40 år exempelvis. Så det, är inte, liksom, det finns de som har haft det värre.
Men enligt gamla testamentet så levde väl typ så här Abrahams fru till som var så här 800.
Så procentuellt sett var det ganska lite.
Ja, alltså, men ja, det kanske var 2 tuffa månader eller någonting.
Ja, han var ju förmodligen ute i en eftermiddag. Men det kändes som 40
år. Ja. Vi tar den teologiska diskussionen en annan gång. Den här gången ska vi fundera på, har Liverpool verkligen lidit mest? De har ju flera gånger under de här 30 åren vunnit FA-cupen, Ligacupen, Community Shield, UEFA-cupen och kanske framförallt de har två Champions League-titlar. Inte mycket att grina över. Så det vi ska kika på nu är, vilka engelska klubbar har haft det värre än Liverpool de senaste 30 åren? Och vi kommer gå igenom tre klubbar, och vi har ju med oss vi har ju med oss en av de mest ledsna medarbetarna här, som alltid pratar.
Chefsgrinaren.
Ja, chefsgrinaren. Och vi tänkte att vi skulle börja i din ände nu helt enkelt. Det handlar ju om att en klubb som har haft det lite värre är Newcastle. Så, kör. Varför har de haft det så mycket värre?
Ja, det är så här för att det har gått, om 7 år har det gått 100 år sedan Newcastle vann ligan. Och det luriga i det där är ju att Newcastle fortfarande är, jag tror, den 10:e mest framgångsrika klubben i England. Alltså de har 10:e flest titlar av alla lag. Och det är ju rätt unikt, tycker jag, att ha lyckats med det. De vann FA-cupen senast på 50-talet. Och sen dess har de vunnit en titel, och det var ju det som då hette Fairs Cup, som var UEFA-cupen och sen blev Europa League då 1969.
Och det var på Moses tid, eller hur?
Precis. Han var ju inte där då eftersom han var ute och promenerade. Men resten var ju där. Men grejen med den titeln är ju också sådär att om man ska vara helt ärlig så tror jag att den där kuppen på den tiden, det var ju några dubbelmöten och sen var det slut. Det var ju inte som att vandra genom de här 2000 gruppspelen och kvalomgångarna och dubbelmötena mot Anshi Makhlakala i Ryssland för att komma fram till final, utan det var, ja, det slutade med ett dubbelmöte med Ujipet Dosa från Ungern, och fan vet vem som blev besegrad i semifinalen liksom.
Så att det var en enklare tid.
Ja, av alla titlar man kunde avsluta sin, för det är ju liksom, det är slutet på Newcastle som vinnande klubb 1969. Det tog ju farväl av allt som heter titlar där. Så är det ju inte en jätterolig titel egentligen. Men jag har alltid tyckt att det har varit vanskligt det här med att höra gnäll. Och det är ju så att de flesta människor håller ju på ganska framgångsrika klubbar. Och de flesta människorna är de som hörs. Alltså du hör ju inte jättemycket från Aston Villa-supportrar i Sverige. Det finns ju inget starkt community där. Eller liksom samma sak då med många andra traditionellt framgångsrika klubbar i Sverige. Jag vet inte hur många Nottingham-supportrar ni känner heller, liksom, eller hur många som håller på de mindre klubbarna. Och samma sak i England, att de som hörs mest och syns mest, det är de som håller på de största lagen. Och de låter ofta som om de liksom genomlider någonting. Som att det här är, jag menar, det är bara att höra och lyssna på Manchester United-supportrar nu som jag tycker liksom påstår sig genomlida någon sorts väldigt svår tid, eftersom det har gått ett tag sedan de vann ligan. Det mest provocerande jag någonsin har blivit av det här resonemanget är nog, förutom då att Liverpools supportrar har haft en återkommande tendens att prata om sig själva som sådana oerhörda offer för sina egna motgångar, fast som jag har vunnit Champions League 2 gånger här då sen den här ligatiteln. Det är när jag såg en intervju med Iker Casillas som pratade om Real Madrids 10:e Champions League-titel, La Decima, i något inslag som var producerat av UEFAs egen mediekanal. Och Casillas är alltså tårögd när han pratar om lidandet mellan den 9:e och 10:e Champions League-titeln. Den fruktansvärda väntan. Alltså hur man trodde att den här dagen aldrig skulle komma. Mörkret som Real Madrid tvingas igenom för att komma dit.
Det är så de stackars mångmiljardärerna som har förlorat 100 miljoner under coronakrisen.
Exakt. Hur hämtar man sig?
Men är det inte så? Förlåt mig, men är det inte så också att så här, jag fattar den grejen. Och jag är ju en av dem som du brukar skälla på när jag tycker att mitt liv är piss för att jag håller på Milan. Men är det inte också så att så här, med... Dels, alltså det blir ju så, börjar man hålla på en klubb när det går bra för dem och sen börjar det gå dåligt, då känns det ju som att det aldrig någonsin har varit bra och aldrig någonsin kommer bli bra igen. För att man är ju där rent känslomässigt att, ja men nu är det, vad är det, 9 år sedan Milan vann ligan. Det är ju inte jättelänge sedan, men det är alldeles för länge sedan, för fan vad piss där. Och också så här, när man är, just det här med att det är de som håller på de traditionellt framgångsrika lagen som hörs. Men det är väl också i och med att man... alltså håller man på en stor klubb så finns det ju helt andra förväntningar också än om man håller på en mindre klubb. Så är det ju. Rent liksom om man kollar, ser till sin omgivning och så här också. Så att det är ju inte konstigt att det blir så, även om jag kan förstå att det är provocerande.
Ja, nej, men det...
Är det inte också lite så här, för att förlänga liksom Therese resonemang, jag tror vår kollega så att säga i vår systerpodd Della-gänget, Jonathan Unge, har sagt att det är sån så här överklassen som har haft en tavla av William Turner men blev fattig och tvingas sälja den. Att vi i de lägre stående klasserna, vi kan aldrig förstå hur det känns att ha haft en Turner-tavla och tvingas sälja den. Att den liksom smärtan är så mycket värre än att aldrig ha haft en Turner-tavla.
Men jag tror att det finns olika skikt av det här. Alltså jag tror en sak är liksom att hålla på Bury eller Macclesfield och bara
heter det Bury?
Ja,
är det
jag
inte
tror det.
Bury?
Jag tror de heter Bury, men jag vet inte. Nej, jag kanske har fel.
Ja, men, nej, men det är bara ett sånt jag har liksom aldrig hört att uttalas. Jag har bara sett det i skrift.
Det är så jävla ovanligt det är, för jag kände samma grej. Jag har aldrig hört någon säga det.
Nej, ja, men har jag drömt att det uttalas så kanske?
Ja, vem vet? Skitsamma, säg det. Ja,
saker och ting är inte som de brukar vara. Nej, men det är så här att då är det den enda rimliga världen att existera i, det är den av fullständig irrelevans sportsligt liksom. Att ja, det finns ingenting som säger att klubben ska vara bra någonsin. Men för oss som håller på de här lagen som där det enda rimliga egentligen borde vara att någon gång under 100 år så inträffar en period där man faktiskt får fason på saker och ting och där allt inte är hemskt bara. Och det här är ju liksom så där att även i senare tid, det finns ju ett par jämförbara klubbar med Newcastle då, om ta framförallt då kanske Everton, Tottenham, Aston Villa, även Leeds. De har ju sedan 1927 haft perioder de har vunnit ett antal ligatitlar. Och Newcastle var ju dessutom med på tåget när Premier League konsoliderade någon sorts maktklunga av klubbar på 90-talet. De var ju en av de lagen som låg längst fram i utvecklingen 95, 96, 97 när allting kommersialiserades. Och är där och snuddar vid det, men ändå blir ingenting av det. Och den lotten tycker jag väl kanske är sådär att man har det finns väldigt lite logik i att det aldrig går bra. Det borde någon gång på... Folk dör ju nu utan att ha sett Newcastle vinna en titel. Alltså har levt hela sitt liv som Newcastle-supporter och aldrig sett lag vinna en titel. Och det trots då att de existerar liksom i den bemärkelse de gör, att det är liksom en klubb som har kommer från en ganska stor stad i en ganska isolerad del av landet med massa människor som håller på laget, som har attraherat landslagsspelare år ut och år in, som har attraherat bra tränare, som har fostrat bra tränare och spelare och som dessutom då lyckades förflytta sig med tiden när Premier League väl kommer att ses. Trots allt detta så är Newcastle liksom inne på år efter år. Och jag tror allt det här förstärks av stunden att sådär att, och Petter, det här blir ju liksom intressant att höra från ditt perspektiv, att det var ju kvartsfinal i FA-cupen här i söndags. Och det är klart att vad läser man då ena dagen att Liverpool-supportrar kan äntligen skaka av sig det här 30-åriga lidandet utan titlar och hur hemskt allting har varit. Och där man som Newcastle-supporter varje år när alla tappar markeringen på alla och man åker ur i den sista kuppen och man vet att man inte kan vinna Premier League inser att ja, då rullar vi in på år år 57 utan titlar. Att matchen mot Manchester City är ju så patetisk. Alltså den är så oerhört patetisk. Ja. Den är det. Den är så patetisk att jag hittar inte ord för hur patetisk den är. Alltså första halvlek så det kommer ju den här smärtsamma ögonblicksbilden av allting när de har slagit 15 passningar på 20 minuter. Alltså när Manchester City har väl slagit 300 passningar och Newcastle har slagit 15. Och liksom fine att City har mycket större resurser och bättre spelare på planen. Men vad fan håller de på med? Och att det är liksom att det är så uppgivet. De försöker ju inte ens liksom. Utan det är bara ut där och be till högre makter om att slippa förlora med 6-0. Mer eller mindre. Och så, ja, så är men, det då...
Alltså ja. Just Newcastle City, om vi ska säga de senaste i alla fall 10 åren. Undantaget egentligen Rafa Benitez genidrag där det trodde var DeAndre Yedlin av alla jävla människor som avgjorde till Newcastles fördel.
Ja, han gjorde mål i bortamatchen. Det var Richie som gjorde mål på straff. Det blev 2-1.
Just det. Mm. Ja. Förutom den matchen så har Newcastle varit kanske det enklaste laget att möta för Manchester City. Och man i alla fall som supporter vet att så här, Newcastle är ju tre enkla. För att den här matchen visade vad jag tyckte man har sett från mycket av Newcastle de senaste 10 åren, att de hade gett upp långt innan alltså första visslingen ljöd.
Ja.
Och jag tyckte det syntes, så jag håller med dig att alltså, när City ibland bestämmer sig eller har dagen, då finns det liksom inget lag som kan rå på dem mer än kanske Liverpool, Chelsea eller så. Men Newcastle gör ju inte ens ett minsta försök att kolla, har City kanske inte riktigt dagen?
Nej.
Och det är ju det som jag förstår att du kallar det patetiskt.
Nej, det är det. Det finns liksom ingen, det var ju framförallt, Rafa hade ju några bra matcher mot dem där han faktiskt störde. Men det, under många år har det varit så att Newcastle ger bort matcherna till City. Men det är väl just därför då, för att svara på frågan efter en lång utläggning här. Att så här varför jag tycker att det blir vanskligt att gnälla på 30 år utan titlar är ju dels för att Liverpool har vunnit Champions League 2 gånger under tiden. De har haft ganska mycket att glädja sig åt. De har tagit ganska många kupptitlar däremellan också. Så jävla hemskt har det väl inte varit. Sen är allting relativt, alla lider inom sitt sammanhang. Jag menar, de som håller på Sunderland och ligger ner och skvalpar i League One för 3:e året i rad nu, de tycker förmodligen att jag är en idiot för att Newcastle ändå är i Premier League. Men jag tycker att det orimliga är att Newcastle aldrig får till det, och framförallt nu har hållit på i 13 år och inte ens försöka vinna, vilket blev så oerhört tydligt mot City, att liksom att de ställer ut skorna mer eller mindre, och det är som en sorts metafor för hela klubben, så de bara existerar, de bara är. Och det tycker jag, där kanske man har rätt att gnälla då. Men jag vet inte, och det som är provocerande tror jag från det perspektivet då, att man håller på ett lag som aldrig vinner, det blir ju att undertonen i det här gnällandet från Liverpool-supportrar och som även kommer från nästan alla andra storklubbar, det är ju att man har rätt till att vinna. Att den här känslan av självrättfärdigande lite grann, att sådär att Liverpool tävlar på premissen att de faktiskt ska få vinna emellanåt, och händer inte det, då är det väldigt synd om dem. Och ganska ofta ska de få vinna. Och det är samma sak med Real Madrid eller med Manchester United eller med många andra sådär, att det finns alltid en underton av att man har varit utsatt för en oförrätt på något sätt om man inte vinner. Och det är rätt många som aldrig vinner, och det är inte så himla farligt att aldrig vinna, men någon gång på 100 år kanske man borde få göra.
Alltså framförallt med tanke på att Wigan har vunnit FA-cupen, så borde ju faktiskt Newcastle ha lyckats med det någon gång.
Alltså vem fan har inte gjort det vid det här laget? Jag funderar på det här. Birmingham vann ett år, Middlesbrough vann fan ligacupen ett år. Man vinner ju en cup till slut.
Var inte Bradford City typ
ligacupfinal? I ligacupfinal mot Swansea som vann det. Men vi lyckas inte trockla oss dit.
Men jag tänker så här, alltså det här med, du nämner att man är med på premissen, liksom att man ska vinna. Jag tänker att det jävliga också med Newcastle, förutom att som också kanske kan appliceras på de här andra klubbarna, är att det finns ju faktiskt ett hopp om att det ska gå bra.
Ja, det borde gå bra.
Ja, men liksom, det grejen är, om du är, jag vet inte vem jag ska ta, Rotherham.
Ja.
Och det är så här, ja, men ni kommer aldrig vinna. Och det är liksom, alla vet det. Och det är helt okej.
Okay. Ja.
Men liksom, Newcastle har ju, så länge jag har liksom känt till dem, det har alltid funnits det här, du vet, lilla hoppet. Ja. Som gör att man vågar hoppas, för att det är så här, ja, men vi har ju 50 000 på läktarna i varje match. Som du säger, det finns ju liksom en bas där du kommer bra spelare från historiskt. Du kan utbilda bra spelare och attrahera spelare till klubben. Och det är ju även under Ashley-åren har du hela tiden kommit upp så här små grejer som får en att hoppas. Men han kanske säljer. Vi kanske, räddningen kanske kommer. Och hela tiden får det här hoppet och sen får det släckt. Det är det som gör ont. Hade ni bara varit Rotherham hade det varit så här, ja.
Nej, men det är lite liten droppe av den här potentialen så här, emellanåt. Bara så alla kommer ihåg här så är det för att vi inte vill eller kan som det inte går bra. Det är inte för att det inte går. Utan att det liksom är att och det är en blandning av inkompetens och cynism som gör att det inte går bra. Så att, ja, jag håller helt med. Och det är det som är irriterande att det där ligger hela tiden dolt bakom någon ridå. Liksom. Att det bara gör rätt i en kvart så kommer det lösa sig. Liksom. Men det är ingen som pallar det riktigt. Så ja, nej, jag har svårt för den där aspekten av det hela. Då, att det är så himla synd om till exempel då Liverpool som inte fick vinna ligan på 30 år.
Ja, men det är väl som Sheffields Bob Dylan, Alex Turner i Arctic Monkeys skaldade att anticipation has a habit to set you up for disappointment. Sen lägger han till in evening entertainment, men ändå.
Ja. Det går, det var fullt applicerbart här också.
Ja.
Vi får väl se om han vinner Nobelpriset framöver.
Ja, jag tror att han har goda chanser.
Ja, det var Newcastle. Jag funderade på liksom vilka är egentligen som lider mest och har det jobbigast. Och precis som du var inne på, Noah, det är klart som fan, det är ju relativt. Liksom folk lider på sitt sätt. Och jag hejar på ÖSK, ni kan ju gissa hur kul det är.
Fast är inte ni typ Sveriges Rotherham? Att det bara är typ så här, ni vet att det aldrig kommer
gå. Jo, det håller jag fan med om.
Det är ju ingen... Du håller ju på BK Forward, du kan väl inte säga något om det?
Vadå, varför kan inte jag säga något om ÖSK bara för att jag håller på BK Forward?
Ja, men du har ju inga positiva känslor investerat.
Peter, du kommer aldrig få prata om något annat än Manchester City.
Exakt. Nu. Ska jag komma ihåg det nästa gång du vill säga någonting om något annat lag?
Fuck. Ja, touché.
Ja.
Nej, men fortsätt för all del, nej. Jag ska inte prata om ÖSK.
Nej, jag vill höra ÖSK. Förlåt, Therese. Det var dumt av mig.
Nej, men jag skulle bara säga det att jag faktiskt håller med där. Att det känns som att ÖSK är en sån klubb som... Alltså, det är också en sån klubb som... Absolut, de kan tänka sig att de vill vara med och slåss högre upp. Men jag tror inte att det finns någon där som tänker i dagsläget att så här, ja, vi ska vinna Allsvenskan. För det vet ju alla att det inte kommer hända.
Birro, när han var så här, PR-ansvarig för klubben, hade ju höga förhoppningar i alla fall.
Jag kommer gå in på Leeds. De vann ju 92 faktiskt. Det får man ändå komma ihåg. Men
det är sista året innan Premier League, va?
Det är sista året innan Premier League. De är den sista vinnarna av den gamla reignen. Men det som har hänt sen dess då, det är ju att om man jämför med Liverpool, som sagt har vunnit hur många titlar som helst, så har ju, ja, Leeds har ju inte gjort det. Utan Leeds har istället blivit urtypen för en annan typ av klubb. Man kan till och med säga att om man ska peka på ett lag som skuldsatte sig rakt in i en ännu större kris, så är det är urtypen för en sån typ av klubb. Men man kan säga så här, att Howard Wilkinson kom in 98 och tog Leeds från division 2 upp i högsta ligan och tog titeln 92 med Eric Cantona i laget. Bara en sån sak. Kommer ni ihåg honom?
Ja.
Om vi kommer ihåg Eric Cantona.
Det roliga är nämligen att ingen av oss kom ihåg namnet på honom förra veckan. När vi hade tävling.
Nej, så
kan det vara. Men de hade ett mittfält med Gordon Strachan som lagkapten. De hade Gary McAllister. Unga talangerna Gary Speed och David Batty. Liksom en superlag på den tiden. Men sen året efter de hade vunnit så slutade de på plats 17. Året efter att ha vunnit 0 matcher på bortaplan, så åkte de ur Champions League väldigt tidigt. Och sen så dippade de lite grann i mitten på 90-talet. Och så kom George Graham in som ersättare för Wilkinson. Och sen så framförallt så var det David O'Leary som tog över 98. Och nu händer det ju grejer. Nu går det ju bra för Leeds ett tag. Alltså de får stora framgångar. Kännetecknas av att inte nå ända fram visserligen, men de når väldigt långt i Europaspel.
Men det var då de hade ett ganska älskvärt lag. Med så här QL, Viduka, Alan Smith. Ja. Alan Smith kan kallas älskvärd. Mark Viduka var väl bara liksom en så här köttmur av Australien.
Ja, men han gjorde jävligt många mål. Men ja, vi kommer komma fram till vad de hade och vad de blev av med. För att det som händer sen är att de slutar aldrig sämre än 500 par år. De tar sig väldigt bra ut i Europa. Men de har en ägare som heter Peter en ordförande som heter Peter Risdale, och han började då belåna Leeds väldigt mycket, väldigt känt. 60 miljoner pund belånade bland annat med under premissen att de skulle gå långt i Champions League, vilket de inte gjorde, de kom inte ens dit, så de blev ju bara, skulderna växte ju bara ännu mer, och 2003 var de uppe på 103 miljoner pund i skulder, vilket är ju dåtidens penningvärde 1 miljard ungefär, eller hur?
Ja.
Det är sinnessjuka summor helt enkelt. Så att man belånade sig åt helvete. Och då fick man börja sälja spelare. Och det är nu det blir rätt intressant att se. Vad var Leeds egentligen för klubb? Och vad är de idag? För att de spelarna som de sålde var Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate, Robbie Fowler, Lee Boyer, Robbie Keane, Nigel Martin och Harry Kewell. Och sen sålde man även Mark Viduka, Alan Smith och James Milner. Det är väldigt, liksom, det var en klubb som var någonting. Alltså fan vad man, alltså jag minns ju det här, hur Leeds, vad bra de var.
Ja, men jag kan se ett sånt här typ Twitterkonto som så här 433 eller Mundial lägger ut en gammal lagbild som de har gjort så här 1000 gånger med gamla Parma-laget när så här Crespo, Thuram och Buffon var där och så här think of what it could have been på något sätt.
Men vadå, jag tyckte inte bara det som kunde varit med Leeds. Leeds var ju, alltså Leeds var ju fenomenala när de gick till semifinal i Champions League. Det där laget var ju otroligt bra och de fick ju verkligen kapitalisera på all framgång. Sen är det ju att de, det är väl David O'Leary som är tränare fortfarande när de coachar bort sig från Champions League.
Yes, det är korrekt.
0-1-0-2 typ och missar allting. Så att, och sen så har de inte råd med det. Men jag, däremot så, det var ju en satsning som också bar frukt. Alltså vad kunde de hoppas på mer än det de är med om 0-0-0-1 liksom?
Men kan det vara ett av de bästa lagen som har varit i Premier League överhuvudtaget? Alltså just Premier League-eran?
Nej,
det tycker jag inte.
De har ju inte vunnit.
Nej, men alltså ändå så här, som lag betraktat att de inte, de var ju ändå, alltså de var ju topp 5 under väldigt många år och liksom det, alltså om man ser adjusted for hur bra lag blev senare, men det var ju ett superlag.
Men där och då var de väl, det känns väl som en av de här liksom de speculate to accumulate, alltså att de tittade på andra klubbar i toppen av ligan och var sådär att okej, men om man gör 2-3 bra år i Champions League här så skaffar man sig en kassa som gör att det här kommer gå hålla i längden. Men problemet var med att betta på det där var ju att man budgeterar för Champions League, och det blev ju sen skräckexempel för alla andra att inte göra så. Jag vet att när Newcastle gick till Champions League 2003 så gjorde de ingenting på sommaren. Alltså de tog inte in en enda spelare. Det enda de gjorde var att plocka Lee Boyer på free transfer, tror jag, med hänvisning till Leeds, att vi kan inte göra som Leeds. Vi kan inte bygga ut budgeten bara för att vi ska spela Champions League nu. Därför vet inte om vi går dit igen. Men jag håller inte med om att det är ett av de bästa lagen i Premier League. Däremot var ju liksom snarare då att det är de bästa Leeds-lagen på 30 år får vi väl säga att det är. Men längre så vet jag inte om jag kan sträcka sig.
Men hur länge har de varit nere i Championship nu?
Ja, för det som händer är att de åker ner i Championship 2004. Det är efter 14 år i högsta ligan.
Alltså bara typ 2-3 år efter en CL-semi.
Precis. Och sen 2 år senare så hamnar de på kvalplats. Missar chansen att flyttas upp. Sen blir det företagsrekonstruktion och poängavdrag. Fortfarande mångmiljonskulder. Man kan säga så här att de var på väg att ta sig upp, alltså från League One. De åkte ner så långt som dit. Men eftersom de startade på säsongen med 15 poäng i poängavdrag så missade de chansen att kvala året. De kvalade sig upp, så de var nere där på år innan de 2010 tog sig tillbaka till Championship. Så sen dess har de ändå varit i den ligan. Liksom. Mm. Men det de liksom har kunnat se då som fan är liksom så här, vi är urtypen för en klubb som helt enkelt fuckar ekonomin så mycket det bara går i med belånaren. Mm. Och det måste vara rätt tufft att vara Leeds-supporter, känner jag.
Ja, men det vill också återkomma, alltså lite som det är inte helt applicerbart på Newcastle, för att Leeds har faktiskt funnit en titel liksom, medans det faktiskt funnit bilar som inte är T-Forden. Men alltså det är ju fortfarande det här att det finns ju liksom en supporterbas som liksom reste till, jag vet inte, Istanbul för att se en Champions League-kvart, som nu har varit ner i League One och bara så här vet vilka höjder de kunde nå och inte ha liksom kraften att alls nå dit. Det måste ju vara det som gör ont.
Ja, och det faktum att det är så otroligt misskött i den här eran. Alltså Leeds också, de här, du har ju klubbar som är rustade för att vara bra i den här eran. Alltså framförallt Leeds då, som kommer från en väldigt kapitalstark stad i norra England. Alltså det är ju jättemycket stora företag som är etablerade i Leeds. Och lite sådär att man känner att okej, du har en stark tradition i klubben, ett starkt fotbollsvarumärke över hela Europa, ganska aktuella framgångar på 2000-talet och så vidare. Och när Premier League då tar fart och börjar dominera europeisk fotboll på många sätt, vad gör Leeds då, som borde vara en av klubbarna som driver den här utvecklingen? Ja, de liksom kollapsar inåt och lägger sig ner och gurglar runt i League One. Det är ju så otroligt dåligt. Och det är väl det där, tror jag, den där liksom frustrationen som man kan känna som, alltså diskrepansen mellan vad som borde vara och vad som är, som Newcastle och Leeds har gemensamt på något sätt. Sen har ju Newcastle inte varit i samma liksom träsk som Leeds är. Det går inte att jämföra med det där. Men liksom, det blir bara puckat allting att de inte gör bättre.
Nu är det frågan hur det då går härifrån. För senaste åren så ägs klubben av Andrea Radrizzani som bland annat köpt tillbaka Ellen Road som de var tvungna att sälja. Lite småtråkigt för dem. Och nu leder man ju Championship.
Men vem sålde de Ellen Road till? Jag staden? Eller?
Ja, de fick 9,2 miljoner för den bara. Så det var och ingen superaffär. Men nu leder man ju Championship. Och ironin hade förstås varit om de då efter de här 15 åren inte hade kunnat gå upp på grund av corona.
Ja,
det hade ju varit då hade ju lidandet varit ännu värre, men då hade vi också haft den här fruktansvärda Liverpool-grejen då, att de inte fick vinna ligan, så att vi får väl hoppas att Leeds plockas upp nu helt enkelt.
Men jag tänker att det ändå finns liksom någonting hoppfullt och glatt i att vara Leeds-supporter, de har ändå fått liksom Marcelo Bielsa som ändå är i någon slags fotboll-hipster-värld extremt högt aktad. Inte bara hipstervärld för den sakens skull, han är väl hyfsat högt aktad ändå liksom.
Jag gillar ändå att du drog ner det till bara hipster.
Ja, nej, men alltså det finns ju ändå skulle jag säga i Leeds nu en typ av framtidstro och kanske liksom någonting att glädja sig åt som supporter som inte har funnits på många år.
Absolut.
Ja, men Bielsa skulle ju aldrig träna Ipswich, eller han skulle aldrig träna Burton. Men han skulle träna Leeds. Och det är väl ändå det här du pratar om, att det alltid finns en strimma hopp i många av de här klubbarna. Och det är ju att de har fortfarande kraften att attrahera väldigt liksom starka framgångsfaktorer. Som till exempel en bra tränare. Som att Rafa Benitez följde med Newcastle ner i Championship. Han skulle inte följa med Norwich ner i Championship till exempel, tror jag.
Nej.
Och att Bielsa är i Leeds är ju igen då kanske den här lite irriterande påminnelsen för dem. Att sådär att så här stark är kraften i Leeds United. Att Marcelo Bielsa tränar klubben 2 år i Championship. Förstår ni hur dåligt skött allting har varit med tanke på att ni guppar runt här fortfarande?
Framtidstro Leeds, vad har du med dig för lag, Petter?
Jag har med mig kanske liksom inte riktigt lika, vad ska man säga, namnkunnigt och sådär. Men ändå Coventry City. Faktiskt nykorat hyfsat vinnare av League One på best points per game. Grattis Coventry City tillbaka i The Championship.
Framtidstro där också helt enkelt.
Ja, det finns andra problem. Så här, Coventry City, ganska gammal klubb som bildades som, det var lite intressant, de kallades som Singers FC. Singer Factory Gentlemen's Club bildades som. Sidospår. De vinner egentligen ingenting av värde på jättelänge. Lever, ja, de är en vanlig liksom engelsk klubb utan något hopp om något egentligen. Men på 70-talet så började det gå liksom ganska bra för Coventry. Och de liksom tar sig upp i högsta divisionen, klamrar sig kvar och liksom de bygger stabilt mot någonting. Och 1987 så vinner de sin enda stora titel to date, när de vinner FA-cupen och slår Spurs i finalen. Men liksom någonstans redan där så börjar det som är liksom lite supporterlidande för Coventry. För att på grund av Heysel-stadion-katastrofen så var ju engelska klubbar bannade från Europa. Så Coventrys första chans att spela i cupvinnarcupen stoppas för en incident ett par år tidigare som inte de har med att göra alls. Så redan där är det problem. Sen så, men de fortsätter bygga ganska klokt. De stannar kvar i högsta divisionen. De har spelare som Dion Dublin, Gary McAllister tidigare nämnt, Robbie Keane var i Coventry. De kunde locka till sig honom från Wolves innan de sålde honom vidare till Inter.
Så Craig Bellamy var där också.
Craig Bellamy var där, stämmer bra. Så det är liksom inget sånt här, alltså jojo-lag eller någonting som de hade inte där att göra.
En habil klubb.
Ja, men verkligen en habil klubb. Ska sägas att de snittar på ett ungefär så här 20-22 000 personer på matcherna, vilket idag skulle lägga dem kanske runt någonstans mellan 13-15 i publikligan i Premier League idag, vilket är helt okej. Okay. Coventry är Englands 17:e största stad. Så. Ligger där omkring någonstans. Men 2001 så åker de ur högsta ligan, och det är efter 34 år i sträck där uppe, då är det bara Liverpool, Everton och Arsenal som har haft längre perioder sammanhållet i högsta ligan. Och här börjar problemen på allvar.
Det är ganska jobbig hög häst att landa från där. Ja. 34 år, ja.
Ja, alltså då har ju liksom ändå, det är ju mer än en generation supportrar som har liksom vant sig vid att, alltså inte kanske så här att de känner att de har rätt att vinna någonting, men supportarna har ju ett minne av FA-cupvinsten. Man vet att den möjligheten finns där, de är etablerade i högsta divisionen, de kan spela där. Och de har ju då spelat Premier League-fotboll ett antal år också, när de åker ut 2001. Men sen så börjar då problemen på allvar. 2005, efter 106 år på sin arena Highfield Road, så byter de arena till Ricoh Arena, ungefär 10 000 mer som den kan ta in. Grejen är att det har inte funnits något slags tryck egentligen från supportrar att de ska behöva utöka, för att det är inte så högt tryck att komma in.
Så man bygger för att det finns en förhoppning om att de ska vinna nya fans.
Exakt, ja. Och då hamnar de i så fruktansvärda ekonomiska bekymmer. De har ganska snabbt där efter skulder på 600 miljoner kronor, däromkring 60 miljoner pund på den här arenan som inte alls har gett avkastning. De tas över av en hedgefund som heter Sisu Capital Limited, tog över klubben med 20 minuter innan de skulle gå in i rekonstruktion. Men det minskar liksom inte de ekonomiska bekymren. Skulderna ökar upp till över en miljard. Leeds där också, bara det är Leeds utan Champions League. Och de befinner sig liksom i bottenträsket av The Championship och krigar. De har lyckats sälja ut, första gången lyckats sälja ut Ricoh Arena hemma mot Chelsea i en FA-cup kvartsfinal som de mirakulöst tar sig till. Men det är liksom, det är sån här liten strimma hopp i det hela. 2012 åker de ner till League One och klubben går in i administration, som de säger. Och de tvingas liksom flytta ut från Ricoh Arena på grund av att det är en liksom bråk som är jättekomplicerat som jag inte orkar gå in i. Men då gör de som så att de förlägger alla sina matcher i Northampton, som är ungefär 50 minuter bort med bil, och det är inte medräknat trafik och så här. Och där är de ett år innan de flyttar tillbaka till Ricoh Arena, och det första som händer är att de åker ut i FA-cupen i första rundan mot Worcester City. Och det är någon slags talande där. Coventry City-fansen hatar de här Sisu, och 2016 så är protesterna att en all-time high. De skriver nästan 20 000 personer i en stad med 360 000 invånare ungefär. Skriver under det här, och det finns flera gamla spelare och tränare i klubben som vill ha ut Sisu, så blir det inte.
De är kvar.
De är kvar. Sen så vinner de faktiskt EFL Trophy, deras första titel sen FA-cupen. Samtidigt så åker de ner i League 2. Så att det är liksom inte supermycket glädje där. Men de går upp året efter, men sen har de nytt problem med Ricoh Arena-ägarna Wasps RFC, som gör att de måste flytta sina matcher till St. Andrews i Birmingham, som är 40 minuter bort. Så under två liksom hela säsonger av den här jobbiga tiden så får liksom supportarna inte ens följa laget på sin arena. Och det är folk som medvetet och bojkottar matcher och allting. Men under den gångna säsongen så har Coventry då på St. Andrews i Birmingham haft ett publiksnitt på 6677 åskådare, vilket är 46% lägre än vad de hade föregående år. Och visst, nu är de uppe i The Championship igen, men protesterna mot Sisu verkar fortgå, och man kan läsa väldigt mycket artiklar som jag tror det var Oliver Kay i The Times som för något år sedan skrev texten "The slow death of Coventry City is a disgrace".
Fan, vad deppig jag blev av det här.
Ja, men jag tänker just i supporterlidande, för det är en sak att så här, det går dåligt för ens klubb, men det är ju en annan sak att inte ens kunna se sin klubb på i sin hemstad för att de har förlagts 50 minuter bort.
Ja, att de bara dödas, klubben liksom. Det är det de gör. Ja.
Men så är det intressant kardinalfel då där också, att man bara säger, nej, vi ska ha en större arena. Bara nej.
Ja. Nej, men det är väl de där historierna, och det finns ju så många sådana i lägre divisioner i England. Coventry är ett av de värsta exemplen, men jag vet ju att de har ju haft, men du tar typ Charlton är ju en fruktansvärd historia egentligen också med
Bolton har väl haft
Bolton samma sak, de kan ju inte ställa ett lag på planen längre. Det är ju, och Blackburn under Venkus med kycklingfarmarna från Indien som Assam Allam, Johal, alltså många av dem där, det är så djupa problem liksom. För allt vad de flesta tror som följer ett lag handlar ju bara om att känna lite glädje ibland. Liksom. Alltså, i alla fall.
Ja.
Och då ska jag inte grina heller, för nog fan har det här funnits stunder av glädje som, under mina 30 år som Newcastle-supporter också, om de inte vinner någonting. Men det där är ju liksom ett konstant, det är ju som att avveckla ett av människors största intressen att hålla på det här sättet. Och det är lidande. Om något.
Ja, för det är ingen obetydlig klubb heller i ett större sammanhang. Liksom.
Nej, nej.
Jag tror att alla liksom i vår generation kan minnas Coventry. I Premier League och allt.
Spelar inte Magnus Hedman där ett tag
också? Jo då, och Roland Nilsson också.
Thomas Antonelius.
Jo, han var där också.
Ja. Så vi har haft ett par svenskar där också. Men det är liksom... Det är ju precis som Noah säger, att det är inte bara liksom att de går lite dåligt, utan klubben dödas och liksom flyttas dessutom från där den ska vara. Alltså så att det finns liksom, du kan inte ens vara där och lida med dem, utan du måste åka till jävla Northampton för att stå och må dåligt. Jag tycker att det är liksom lök på laxen på något sätt.
Det är som att kolla på ÖSK i Västerås.
Eller MFF Gunnilse.
Ja, vi har ju sådana exempel i Sverige också. Åka och kolla på Dalkurd i Uppsala till exempel.
Ja.
Det var ju bara 12 personer som kom också. Det blir inte så kul. Uff.
Nej. Alltså kort och gott så kan vi i alla fall summera att vad fan knäller ni om Liverpool?
Ja. Riktigt. Så, ja. Det var väl poängen med det här segmentet.
Ja. Så vi säger så här, grattis Liverpool-fan, men håll fan käft.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
VP-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Yes, nyhetssvepet. Vi har blivit av med Noah. Han dog.
Så fort han har fått säga sitt om Newcastle så sticker han som en avlöning.
Men vi andra tre håller fortet. Vi kommer gå igenom lite nyheter ur fotbollsveckan som har gått i vanlig ordning. Det finns en partiskhet i hur fotboll kommenteras, visar en ny rapport. Där spelare med ljusare hudfärg oftast hyllas för spelintelligens, eller oftare hyllas för spelintelligens, arbetsmoral och generell kvalitet jämfört med spelare som har mörkare hudfärg. Undersökningen gjord av danska firman Run Repeat ska sägas. Det här lägger vi alltså i raden till övriga exempel på strukturella problem med rasism inom fotbollen. Och Jason Lee, som är PFAs Equalities Executive, vilket antar är någon form av jämställdhetsansvarig då, påpekade viktiga här att, citat, kommentatorer påverkar hur vi ser på spelet och på spelare. Och media kan ju uppenbart hjälpa till att lyfta eller sänka hur vi ser på spelare. Vad säger ni om den här undersökningen?
Ja, men alltså, det här är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om. Vi har dels pratat om det i podden. Jag tror att jag vid något tillfälle har skrivit någon krönika om det. Och pratat om det. Det har även pratats om det i Premier League-studion till exempel på Viasat. Så det här är ju någonting som men många har ju ändå identifierat att det ser ut så här. Och jag tycker så här, en sån spelare som Romelu Lukaku tycker jag är ett perfekt exempel på en sån spelare som, där alla hela tiden säger hur stark han är och allt det här, men han har ju en enorm spelintelligens också. Det är ju en väldigt smart fotbollsspelare, men det lägger man sällan särskilt mycket vikt vid, utan det är alltid bara att han är stor och stark och de bitarna när man pratar om honom. Så att det är väl inte positivt att det ser ut så, såklart, men positivt att det har kommit någon form av, för det blir ju lite så här att det här bekräftar ju att det är så, att det inte bara är vi som sitter och tycker och tänker som säger att det är så det är, utan att det finns någon form av bevis för det och att det också kommer krav. Det känns ju också någonstans som det ska ju alltid vara rätt tid, om man säger så, för positiva förändringar, men nu känns det som att det kommer verkligen i rätt tid med tanke på den debatten som är så stor just nu, att den här undersökningen eller den här rapporten kommer nu, så känns det som att den har större potential att faktiskt tas på allvar så som det ser ut just nu, och att man börjar se över faktiskt hur man pratar om vilka fotbollsspelare, och det är ju jätteviktigt.
Ja, det verkligen, jag kan bara hålla med. Alltså det är bara att ta exemplet på, alltså jag kan garantera att ha fallit in i det i alla fall tidigare i mitt liv. Jag kan inte komma på något exempel rakt nu, men liksom Pogba som 100 gånger har jämförts med Patrick Vieira, egentligen bara för att jag tror min gissning, båda är svarta och båda är inom mitt fältare. När jag i grund tycker att Paul Pogba är en helt annan fotbollsspelare än vad Patrick Vieira är. Och det är ju lätt att hamna i det där, och det är som den här undersökningen som är gjord av en dansk forskare firma, eller man ska säga, som också visar då att spelare med ljusare hud, som de uttrycker det.
Ja, jag ska säga det var, jag citerade dem, jag använde det uttrycket förut. Ja.
Ja, alltså att de hyllas för intelligens, hårt arbete och kvalitet, snarare då när svarta hyllas för sin kraft och sin fart. Och det är så här, om du går tillbaka och tittar på typ gamla spelarintervjuer från 90-talet, har VM 94 och de ska ombes, liksom Sverige ska ombes kommentera vad förväntar ni av Kamerun, så kan ni se liksom faktiskt hur långt vi kommit nu, även om vi inte är färdiga, så det är någonstans där liksom det läggs grund. Det finns ingen taktik i afrikanska lag, det är ju inte sant.
Nej, jag kommer ihåg det där som när jag bodde i Kumla och var 9 och det var VM 90 i Italien. Mm. Och liksom hur det, alltså på tal om hur media färgar bilden av hur man ser på omvärlden. Och jag minns ju, man pratade om de kamerunska lejonen, alltså liksom den typen av liksom ord man använder för att beskriva dem jämfört med den svenska då goda taktiken. Men det finns ju andra sådana här strukturella exempel. Det här jackar ju ungefär samma sak. Jag tänker ganska mycket på en grej vi inte har riktigt pratat om, men som jag tycker liksom hänger så mycket ihop med hur vi ser på klubbar och omvärlden, det är att den här ljusa local lad-spelaren alltid är den man hoppas ska komma till ett lag. Man hoppas i Liverpool att det ska komma en ny Steven Gerrard på något sätt. Mm. Men sen om det kommer någon som är mörkhyad eller kommer från kanske ett annat land, då är det liksom inte, det är inte riktigt lika fint eller lika bra i mångas ögon. Och det är också en sån där grej som jag har tänkt väldigt mycket på under min fotbollskarriär. Att liksom, man har alltid hoppas det kommer en blond brittisk spelare, hoppas det kommer en ny Wayne Rooney. Alltså, det här är ju något som har hängt med hur länge som helst. Mm.
Men det var vi inne på för något avsnitt sen, att just det liksom, typ tankesätt har varit så djupt rotat, och det har ju lett till att det har funnits ganska få svarta förebilder, få svarta klubblegendar, men att det banas en helt ny väg idag med Sterlings och Rashfords och så här, som faktiskt kan komma att ändra det, men det är ju någonting man måste arbeta aktivt med, och det är ju glädjande att se att det faktiskt gör såna här dels utredningar eller forskningsprojekt som man kan liksom
ha som mål. Det här är också någonting som, alltså, i längden skulle man ju kunna säga att det är oundvikligt att vi får, ja, men till exempel de som du nämner, Rashford, alltså så här, att det kommer liksom den typen av spelare som också blir förebilder, för att, jag menar, alltså världen ser ut som den gör, vi flyttar runt, alltså det är inte så här, det är inte så vi har ju liksom, det finns ju hur många svenskar som helst som är mörkhyade till exempel. Alltså det är ju så världen ser ut, och det är så världen kommer se ut ännu mer framöver. Så det är ju nästan så här oundvikligt i längden att få det. Men jag tror också, precis som du poängterar, Petra, att det är viktigt att jobba aktivt för att få till en förändring också, även på kort sikt. Alltså gärna här och nu, gärna för 10 år sedan.
Ja, såklart. Och det är precis det jag menar också, att vi kan inte bara säga, men vad bra, Rashford var schysst här och fick lite hyllningar på Twitter. Om 15 år kommer det här vara löst. Alltså, det är inte tankesätt man kan ha. Nej, utan man måste liksom, se till då ännu mer nu i Premier League att kapitalisera, eller man ska säga kapitalisera, kanske fel ord, men liksom ta tillfället i akt att bygga på den hype som finns kring Marcus Rashford nu, lyft fram honom ännu mer, liksom jobba för att liksom visa att vad de står i frågan.
Verkligen.
Och för brittisk media så handlar det om att hitta pundits som inte sitter och hyllar de brittiska vita spelarna och säger väldigt nedsättande saker om de svarta utländska spelarna.
Alltså kick and rush och hållning gentemot Paul Merson, Gordon Strachan och de här gör det väl ganska tydligt. om liksom den här tidsmaskins tv liksom. De har liksom uppdaterat studion men inte dess innehåll sedan 60-talet.
Derby-spelaren och forna Liverpool-talangen Andrew Wisdom har blivit knivhuggen i Toxteth i Liverpool under ett pågående rån, där han enligt uppgift blev oprovocerat attackerad. Han hamnade på sjukhus men väntas återhämta sig. Det finns väl egentligen inte så mycket att säga, mest fasansfullt att höra.
Ja, Toxteth är väl, nu skulle ju Pontus varit här för att utbilda oss vidare, men jag förför mig också att det är ett av de mer ruffiga kvarteren i Liverpool. Sen är det ju helt sinnessjukt att någon blir knivhuggen på öppen gata.
Hoppas att han repar sig.
Enligt BBC så verkar det som att han skulle göra full recovery.
Vi pratade förra veckan om att Manchester United ser starka ut, bland annat med vad det verkar supervärvningen Bruno Fernandes. De har kvar att möta Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, West Ham, Chelsea och Leicester. Och Ole Gunnar Solskjaer säger nu att de kan gå obesegrade genom de här matcherna. Kommer de att göra det? Vad tror du, Therese?
Nej, det är jag inte så säker på att de kommer göra. Dels för att man måste akta sig för att dra stora växlar av att United gör två bra matcher. Med tanke på hur deras recent history ser ut, om man säger så. Så får man nog
vad menar du? Kan du vara mer konkret?
Nej, men så jag tror att man ska vara lite försiktig, men och det är klart att hans hela citat är ju också så här: ja, det är klart vi kan. Alla Manchester United-lag någonsin ska gå in med inställningen att man kan vinna alla sina matcher, men det är lite svårare än så. Så han helgarderar ju livet ur sig när han också svarar på, jag antar att det har kommit någon fråga som typ leder in på typ, ja, kan ni gå obesegrat eller sådär. Men det är klart att de här matcherna som de har gjort nu och så som de har sett ut sen nu efter uppehållet, och att Pogba har spelat och spelar bra, Bruno Fernandes, alltså de har ju jättemycket spelare som levererar just nu, så känns det absolut som att de ska kunna göra bra resultat. Men jag är inte så säker på att de går helt obesegrat bara för det.
Men det har ju blivit en helt annan klubb när vi pratar om det, för jag kommer ihåg hur det lät innan nyår och hur det lät innan, framförallt innan corona-uppehållet, att liksom, hur länge kan Solskjaer sitta kvar och liksom, vad behöver de göra? Men nu ser vasst ut, Fernandes en bra värvning, Pogba, Rashford, alltså vad behöver egentligen Manchester United göra nu under säsongsuppehållet inför nästa säsong?
Ja, men grejen är att det där tycker jag också handlar mycket om liksom kortsiktighet. Jag har sett folk skriva liksom nu att United kommer utmana om ligatiteln nästa säsong.
Absolut. Och vi, alltså, de har ju en av de bästa mittfältarna. Han platsade ju i årets bästa lag.
Grejen är att just nu har de då i ligan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matcher utan förlust i rad. I november till december hade de faktiskt 6 matcher i rad utan förlusten. De bland annat slog City och Spurs. För att sen torska mot Watford, den sorgliga ursäkten till fotbollsklubb Arsenal och även Burnley på hemmaplan. Alltså, precis som Therese är inne på, vi ska nog titta lite på Uniteds recent history innan vi börjar dra alldeles för stora växlar av det här laget. Bruno Fernandes har varit en jättebra injektion och han ser ut att vara the real deal, och det är jättebra för dem att ha Pogba tillbaka.
Jag gillar verkligen Bruno Fernandes. Det är superhärligt att titta på.
Ja, det är ganska fula tatueringar. Men,
visuellt, utseendemässigt, okej, okay, fine. Då får du säga vad vill. Men som spelare tycker jag.
Grejen är att de kan mycket väl liksom kriga sig upp på en femte och kanske till och med fjärde plats om Leicester skäblar till rejält här på slutet. Men alltså, jag tycker fortfarande att vi ganska mycket jobb kvar att göra om vi tittar på liksom över en hel säsong där det ska roteras och räknas med skador. Ett något mer reservbetonat United-lag hade ju stora problem med Norwich i kuppen. Det kanske man inte ska ha om man ska vara liksom ett lag som talas om den absoluta toppen.
Blir Solskjaer kvar då?
Alltså, jag vet inte längre. Jag vet inte vad United vill och jag vet inte vad de håller på med. Alltså, som sagt, hade du frågat mig, om vi spolar tillbaka bandet till precis innan corona-uppehållet i princip, så hade jag sagt nej, men gud, absolut inte. Så kan de inte göra. Men det är ju klart att de kan om de avslutar den här säsongen bra. Då kommer de nog tänka att fan vad toppen vi har.
Och på tal om värvningar och kommande planer, så noterar jag att Jürgen Klopp sagt, vi ska inte prata som sagt så mycket om Liverpool idag, vi väntar med det tills Pontus Wijnmo får vara med, men han har sagt att coronakrisen kan påverka Liverpools transferplaner, och han säger samtidigt att han då litar på de kommande ungdomarna i klubben och att det kanske inte behövs göra så mycket värvningar. Men klarar sig Liverpool en säsong till på det de har idag, eller måste de göra någon typ av förändring tycker ni?
Alltså, det där tycker jag alltid är svårt när ett lag, för jag menar, Liverpool har ju varit helt fantastiska. Och de har ju varit, alltså det raka, snabba svaret borde ju vara att det är klart att de klarar sig nästa säsong också. Men det beror ju på vad de vill göra nästa säsong. Och det beror på, det blir alltid så här svårt när man precis har vunnit en ligatitel. Det enda man kan göra om man vill göra det bättre nästa år, det är ju att vinna den igen. Ja, men alltså det är ju så. Det är ju liksom, man har ju någonstans nått toppen när man vinner en ligatitel. Och så det är ju så otroligt svårt. Alltså så här, de behöver ju inte bygga om. De behöver ju inte så här, nu vann vi vår ligatitel, nu börjar vi om från början. Utan de har ju en jättebra grund att stå på nu med Klopp. Men samtidigt så har det ju visat sig väldigt många gånger efter att lag har vunnit att det behöver göras lite förändringar. Kanske få in ännu lite mer konkurrens, få in någon extra på någon position, just också för att fortsätta hålla alla hungriga hela tiden. Men å andra sidan så verkar ju Liverpools liksom ja, men den liksom mentaliteten som de har haft under hela den här säsongen, så känns ju också som att det ska mycket till för att den ska börja svikta. Om, jag menar, nästa säsong börjar de så här 2,5-3 månader eller någonting.
Ja, ett kan man ju tycka att det är konstigt att Jürgen Klopp, som inte är epidemiolog, kan uttala sig om corona.
Det är helt otroligt faktiskt. På.
Sen så faktiskt, Noah har ju varit inne på det i podden många gånger genom åren, att inte utvecklas är inte att stå still, utan att det är att ta ett steg bakåt. Det finns ju ett case att göra, för att det finns ganska många spännande unga spelare i Liverpool, inte bara då Trent Alexander-Arnold och Joe Gomez, som kanske nu mer eller mindre, ja, Trent är ju 100% etablerad, Joe Gomez är väl mer eller mindre, spelare som Curtis Jones och Harvey Elliott till exempel, vad heter han, mittbacken som Liverpool fans är helt galna med, Kiana Huever, ja, med reservation för uttal. Frågan är hur redo de är såklart att kliva in och allting. Men deras offensiva trio, hur fantastisk den än är, 28 år allihop, inte på något sätt på väg att ta slut, men kanske inte skulle skada med en extra rotationsspelare eller någon att utmana där. Om de ser Minamino som det eller Origi. Titelförsvar är tuffa. För precis som Therese säger, de har ju liksom nått toppen, men att stanna på den är svårt. Så att jag tror faktiskt att det skulle liksom inte vara, det är inte så att det är en akut nöd, men för att fortsätta utvecklas och ha hungern kvar i laget, så skulle det inte skada för Liverpool att få in två nya namn eller någonting.
Men jag känner också lite magkänsla, det är svårt att backa upp det här för inga siffror på det, men min magkänsla är att det här är liksom inte början på en ny Liverpool-dynasti. Utan det känns som att nu vann de titeln med Klopp. Och så känner jag lite grann att Klopp är en sån som jag tror att han söker sig vidare ganska snart. Och som du säger, anfallstrion är ganska, inte ålderstigen, det är taskigt att säga med människor som under 30. Men så här, det hade varit en annan grej om laget hade varit bara kanske 4-5 år yngre i snitt. Då hade man bara känt så här, shit, det här kommer, de kommer dominera de närmaste 10 åren. Mm.
Men de står väl någonstans, precis som du säger, på toppen nu. Ja. Champions League-seger förra året, de var ju final året innan dess, och så 97 poäng då förra säsongen. De har väl 1-2 alltså superår kvar innan det måste göras en större renovering i truppen. Så passa på och njut. Sen blir det 30 years of more hurt.
Får hoppas att det inte går lika illa som Coventry.
Ja, det förstår jag för dig. Jag skulle inte ha något emot en Liverpool-supportare måste lämna det kopp och så skickas till Carlisle för att se sitt lagspel. Det kan ni citera mig på.
Det kommer vi att citera dig på detta sätt och i framtida böcker. Vi säger väl med detta tack för den här veckan, antar jag.
Ja, vi gör det. Jag ska kolla upp hur lång tid det tar att köra mellan Liverpool och Carlisle nu.
Och under tiden du gör det så kan jag säga som så att vi lovar absolut ingenting om ett kommande avsnitt. För vi vet hur det brukar gå.
Absolut inte.
Men håll utkik i era poddappar, förslagssystem ni använder just nu, och se när er prenumeration dundrar in igen. Så kan ni lyssna då istället.
Ja, 2 timmar och 17 minuter. Ungefär lika långt som detta avsnittet om ni lyssnar på halv hastighet.
Ja, härligt. Men där säger vi hej då.
Hej!
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.